Igår läste vi lite grann i skriften om profeter. Och jag talade om att en av profeternas viktiga uppgifter är att tala till Guds folk om dess synd. Och att profeten är utrustad på ett sätt som på ett vis är unikt. Att kunna tala om synden så att människor blir fria. Istället för att det är som det brukar vara. Man talar om synden så man bara blir ännu mer bunden i skam och vanmakt. Och därmed också i synden själv. Och vi längtar idag efter profeter. Efter sådana profeter. Ty vi längtar efter väckelse och vi ber om väckelse. Och väckelser kan naturligtvis komma hur som helst, för Gud är fri att göra vad han vill i himlen och på jorden. Men ofta låter Gud väckelse starta genom att han utgjuter profetisk ande. Därför ska vi påminna oss vad det står i första Korinthierbrevet, 14 kapitlet. Vi ska läsa den första versen. Sträva efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, helst gåvan att profetera. Tanken återkommer i slutet på samma kapitel, 39 versen. Mina bröder, sök att vinna profetians gåva, men hindra inte tungotalet, låt allt ske värdigt och med ordning. Två gånger nämner Paulus, när han ändå uppmanar oss att söka nådegåvor, så nämner han att vi särskilt bör söka profetians gåva. Och det är inte alls en slump, tror jag. Utan där äkta profetia är utgjuten, så att säga, där renas Guds folk. Och vi kan göra en liten ordlek av det här och säga att enhet och renhet hör ihop. Ty det var ingen enhet i Korinth. Det var många nådegåvor, det var mycket kraft, det hände mycket. Men det fattades enhet. Och när den enheten fattades, så var det därför att det fattades renhet. Det behövdes en rening i församlingen. Och Paulus uppmanar därför människorna i församlingen, sök profetians gåva. Så att renheten kan ta gestalt tillsammans med kraften. Ibland när man läser i kristna tidningar och så vidare idag så dyker med jämna mellanrum det här budskapet upp att nej, nu får ni hålla sams, pojkar. Var det ett farligt trätande här och värst var ni kivas och bråkar med varann. Ja, ack att det var så lätt. Att få enhet. Men att vi liksom bara går på den allmänna mys-mys-linjen. Vi måste förstå att där splittring råder, där måste det alltid till rening ifrån synd. För att enheten ska komma tillbaka. Vi kan inte bara försöka se ut som vi älskade varandra för att världen ska tro. Det är hyckleri. Problemet är att det finns orenhet någonstans när det finns splittring. Och då kan vi inte bara låtsas som vi älskar varandra. Då måste det till rening. Och den reningen, den utlöses ofta genom att Herren talar profetiskt. Genom någon som han har utsett till profetians, profetens tjänst. Vi ska jämföra med hur det står i Jakobs brev i det fjärde kapitlet. Vad det är för församlingar Jakob skriver till, det vet vi inte riktigt. Men det låter som det inte var alldeles urgulligt precis i de församlingar som han skriver till, eller den församlingen. Jakob 4. Varifrån kommer all kamp och strid ibland er? Är det inte från begären som för krig era lemmar? Ni vill ha men får ingenting. Ni dödar av avund men uppnår ingenting. Ni kämpar och strider, ni har ingenting därför att ni inte ber. Ni ber men får ingenting därför att ni ber illa, ni vill bara tillfredsställa era begär. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Eller tror ni att det är tomma ord när skriften säger svartsjukt kräver Gud åt sig den ande han har låtit bo i oss? Större är dock den nåd han ger oss. Därför heter det, Gud står emot de högmodiga men de ödmjuka ger han nåd. Böjer alltså under Gud, stå emot djävulen och han ska fly för er. Närma er Gud och han ska närma sig er. Gör era händer rena, ni syndar, och rena era hjärtan, i tvehågsna. Sörj och gråt och klaga. Vänd skrattet i tårar och glädjen i sorg. Ödmjuka er inför Herren och han ska upphöja er. Jag vet inte hur du reagerar när vi läste nyss att Paulus uppmanar oss att söka profetians gåva. Ibland har jag träffat människor som liksom ser det där och som säger, ja, det där ska jag söka. Jag och någon ska söka profetians gåva. Sen träffar man andra som blygt tittar ner i golvet på skospetsarna och säger att inte ska vi jag. Och i båda fallen så är det ju en fråga om att man själv har ställt sig i centrum. Vi tänker så här konstigt att Paulus menar att vi ska vara så framfusiga så det gäller nu att plocka för sig de finaste nådegåvorna. Nej, jag är en ödmjuk människa. Jag begär kanske lite vishet, men det andra det får någon annan ta. Hur kan det komma sig att Paulus skriver så här? Jo, det är så att det finns ingen tjänst, tror jag, som är så förenad med Kristi kors som profetens tjänst. Om profeten har i uppgift att bland annat förmedla renhet till Guds folk, så är ingen tjänst så kontroversiell som profetens tjänst. Han blir nog välkommen och mottagen av dem som längtar efter renhet, men det gör ju inte alla. Och de som inte gör det, de kommer inte att sitta med armarna i kors och titta på. De kommer att säga saker och göra saker. Profettjänsten är förenad med Kristi lidanden på ett alldeles speciellt sätt. Matteus 5 kapitel. Tionde till tolfte verserna. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull. Dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla. Er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid. Alltså, när Paulus uppmanar oss, var ivrig att söka nådegåvor, allra helst profetians gåva, så ska den iven liksom bottna i en längtan hos oss att få se en större renhet och därmed en större enhet i Guds folk. Och den ska innesluta beredvilligheten att det här får kosta någonting i mitt eget liv. Paulus fick ju känna av det här en hel del. Vi slår upp i Galaterbrevet 4. Du vet, i Galatien så hade det ju varit ande och liv. Men så hade det hela stannat av. Det hade kommit andra förkunnare dit och talat om andra saker än det Paulus hade undervisat om. Han skriver så här, 12 versen, 4 kapitlet: Jag ber er bröder, bli som jag när jag nu har blivit som ni. Ni har aldrig gjort mig något ont. Ni vet att det var på grund av sjukdom som jag kom första gången att förkunna evangeliet för er. Min kroppsliga svaghet frestade er inte till förakt eller motvilja, utan ni tog emot mig som en ängel från Gud, jag som Kristus Jesus. Var är er hänförelse nu? Jag kan intyga att ni gärna skulle ha rivit ut era ögon och gett dem åt mig. Har jag blivit er fiende genom att säga er sanningen? Ja, så är det här i världen. Hur taktfullt och hur skonsamt man än säger sanningen, så kan man alltid räkna med att få fiender. Sanningen är en bristvara här i världen, och det är inte en händelse. Profeten Jeremia har en märklig kommentar när det gäller hans egen tid. 5 kapitlet och 31 versen. Jeremia 5:31. Profeterna profeterar lögn, och prästerna styr efter deras råd, och mitt folk vill ha det så. Ja, så kändes det för Jeremia att vara profet. Han var inte ensam att profetera. Du vet, Jeremia var ju verksam kort tid före Jerusalems undergång. I själva verket var det så att Jerusalem hade redan en gång erövrats av Nebukadnessar. Och en del av folket hade förts bort i fångenskap i Babylon. Och Nebukadnessar hade satt en lydkonung i Jerusalem, en man som hette Sidkia. Och han skulle nu regera, så att säga, som Nebukadnessars ståthållare. Det fanns många profeter i Israel, Jerusalem menar jag. Och det fanns, men det var så att Jeremia, han var ganska ensam om att profetera om renhet. De andra profeterna hade ett annat budskap. Vi går till 28 kapitlet hos Jeremia. Vi ska läsa hela det kapitlet. Så där möter vi Jeremia i konfrontation med en annan profet. En man som heter Hanania. Men samma år, i början av Sidkias, Judas kungs regering, i 5:e månaden av hans 4:e regeringsår, talade profeten Hanania, Assurs son från Gibeon, så till mig i Herrens hus, i prästernas och allt folkets närvaro. Han sa: så säger Herren Sebaot, Israels Gud: jag ska bryta sönder den babyloniske kungens ok. Inom 2 års tid ska jag föra tillbaka till denna plats alla de kärl i Herrens hus som Nebukadnessar, kungen i Babel, har tagit bort från denna plats och fört till Babel. Och Jekonja, Jojakims son, Judas kung, och alla fångar från Juda som har kommit till Babel ska jag föra tillbaka till denna plats, säger Herren, ty jag ska bryta sönder den babyloniske kungens ok. Men profeten Jeremia svarade profeten Hananja i närvaro av prästerna och allt det folk som stod i Herrens hus. Profeten Jeremia sa: amen, så må Herren göra. Det som du har profeterat må Herren uppfylla genom att han för tillbaka från Babel till denna plats de kärl som fanns i Herrens hus, likaså alla fångarna. Men hör dock detta ord som jag vill tala inför dig och allt folket. Forna tiders profeter, de som har varit före mig och dig, har mot mäktiga länder och stora riken profeterat om krig, olycka och pest. Därför, om nu en profet profeterar om lycka, så kan man först då, när den profetens ord går i fullbordan, veta att han är en profet som Herren i sanning har sänt. Då tog profeten Hananja oket från profeten Jeremias hals och bröt sönder det. Och Hananja sa i allt folkets närvaro: så säger Herren, just så ska jag inom 2 års tid bryta sönder den babyloniske kungen Nebukadnessars ok och ta det från alla folkens hals. Men profeten Jeremia gick sin väg. Sedan, efter det att profeten Hananja hade brutit sönder oket och tagit det från profeten Jeremias hals, kom Herrens ord till Jeremia. Han sa: gå och säg till Hananja, så säger Herren: ett ok av trä har du brutit sönder, men i dess ställe har du skaffat ett ok av järn. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: ett ok av järn ska jag sätta på alla dessa folks hals, för att de må tjäna Nebukadnessar, kungen i Babel. Till honom ska de tjäna, ja, också markens djur har jag gett honom. Och profeten Jeremia sa ytterligare till profeten Hananja: hör du Hananja, Herren har inte sänt dig. Du har förlett detta folk att sätta sin lit till lögn. Därför säger Herren så: se, jag ska ta dig bort från jorden. I detta år ska du dö, eftersom du har predikat avfall från Herren. Och samma år, i 7:e månaden, dog profeten Hananja. Vi möter 2 slags profetiska budskap i denna text. Och Jeremia, han har något väldigt egendomligt att säga om sin kollega. Han talar om forna tiders profeter. Och så säger han: de profeterade krig, olycka och pest. Men, säger han till Hananja, du profeterar lycka. Så dig är det något skumt med. Och man kan tycka att det var ju hårda bud det här. Det ska förstås på detta viset, tror jag. Att profeten har i uppdrag att föra Guds folk till omvändelse. Därför ska vi normalt förvänta oss ett litet om någonstans när Herren talar profetiskt. Om mitt folk vill det och det och detta. Om ni vill omvända er från avgudarna, om ni önskar rening, om jag åter får vara mitt ibland er och inte utskuffad i periferin, om jag får vara er enda gud och inte en i högen, då skall jag. Men annars. Det är så att säga grundstrukturen i alla de profetier vi läser i Gamla testamentet. Det finns ett om och ett annars. Och det tror jag är det som Jeremia syftar på här. Hananias profetiska budskap leder ju inte till omvändelse. Uppmuntrande kan det nog vara. Halleluja, om 2 år blir vi fria. Ja visst. Men varför blir vi inte fria idag? Varför ska vi sitta här med Nebukadnessar i 2 år till? Vad väntar du på, Gud? Jag kommer ihåg ett möte jag var på en gång där en broder ställde sig upp och profeterade att inom ett begränsat antal år skulle halva Göteborgs befolkning ha lämnat sig åt Jesus. Nu minns jag inte siffran, men det var inte så förfärligt många år det skulle ha hänt vid det här laget. Och det blev ju stor glädje det mötet. Och jag satt där i mitt hörn och kände mig som en surkart förstås, för jag trodde inte på det här. Men jag kunde inte riktigt göra klart för mig själv varför jag satt där och var grinolig i största allmänhet. Men nu har det klarnat för mig lite mer. Det fanns inget om. Det fanns ingen omvändelse. Det fanns bara det att om x antal år skulle Gud låta människor komma till tro. Man måste ju fråga, men käre Gud, varför kan de inte göra det idag? Du vet, om 4 år så är det ju massor av människor som har dött och gått förlorade. Kan vi inte få väckelsen idag? Vad väntar du på? Ja, vad väntar Gud på? Stadigt förbidade jag Herren, läser vi. Men vi läser också i skriften att därför väntar Herren tills han kan förbarma sig över det. Ty en domens Gud är Herren saligare alla de som väntar efter honom. Vem är det som väntar på vem? Ja, i gammal vanlig ordning är det naturligtvis Gud som väntar på att vi ska bli villiga till omvändelse. Det är ju väckelsens villkor. Du kan inte hitta en text i hela Bibeln där det heter att om mitt folk bara tar den och den tekniken i bruk så ska ni få väckelse. Men det står på många ställen: om mitt folk vill omvända sig så ska jag. Och Jeremia var ju ensam i sin samtid. Han är ju en av de få profeterna i Gamla testamentet som ger ett vittnesbörd om hur det här kändes. Vi ska läsa 20 kapitlet. Du, Herre, övertalade mig. Det 7:e versen detta, förlåt. Du, Herre, övertalade mig och jag lät mig övertalas. Du grep mig och blev mig övermäktig. Så har jag blivit ett ständigt åtlöje. Var man smäda mig. Ty så ofta jag talar måste jag klaga. Jag måste ropa över våld och förtryck. Till Herrens ord har blivit mig till vanära och hon beständigt. Men när jag sa, jag vill inte tänka på honom eller vidare tala i hans namn, då blev det i mitt hjärta som om där brann en eld instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig för att uthärda den, men jag kunde det inte. Ty jag hör mig förtalas av många, skräck från alla sidor. Anklaga honom. Ja, vi vill anklaga honom. Alla som har varit mina vänner vaktar på att jag ska falla. Kan hända ska han låta locka sig så att vi blir honom övermäktiga och får ta hem på honom. Men Herren är med mig som en väldig hjälte. Därför ska mina förföljare komma på fall och inget förmå. Ja, de ska storligen komma på skam därför att de ej hade förstånd. De ska drabbas av en evig vanära som inte ska bli glömd. Ty Herren Sebaot prövar med rättfärdighet, han ser njurar och hjärta. Så ska jag då få se din hämnd på dem, ty för dig har jag lagt fram min sak. Sjung till Herrens ära, lova Herren, ty han räddar den fattiges själ ur det ondas hand. Förbannad var det den dag på vilken jag föddes, utan välsignelse må den dag bli då min moder födde mig. Förbannad var det den man som förkunnade för min fader ett gossebarn är fött åt dig, och så gjorde honom stor glädje. Må det gå den mannen som det gick till städer som Herre fördärvade utan förbarmande. Må Och han får höra klagorop på morgonen och härskri om middagen, därför att han inte dräpte mig redan i moderlivet, så att min moder fick bli min grav och hennes liv vara havande för evigt. Varför kom jag ut ur moderlivet och fick se olycka och bedrövelse, så att mina dagar måste försvinna i skam? Här finns en underlig blandning av smärta och lovsång. Vi kan inte se verkligheten och helhetsbilden. Vi tar bort det ena eller det andra. Vi ska inte bara läsa om smärtan. Vi ska heller inte bara läsa lovsång. Det är en lovsång mitt i smärtan. Någonting som vi människor aldrig kan få uppleva om inte den helige ande ger det som en gåva. Men priset fanns där. Smärtan fanns där också. Och det är en ensamhetens smärta kanske mest av allt. Alla som har varit mina vänner vaktar på att jag ska falla, står det. Det där är ett ord att komma ihåg när vi läser första Korinthierbrevet 14. Var ivrig att söka profetians gåva. När du fått den gåvan och när du är trogen i den tjänsten, så kommer du att mista några av dina vänner. Första Timoteusbrevet 4 ska vi också gå till. Andra Timoteusbrevet 4 ska det vara. Jag ber om ursäkt. Första 6 verserna där. Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda. Jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike. Förkunna ordet, träd upp i tid och otid, vederlägg, tillrättavisa, vädja, tålmodigt och med ständig undervisning. Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran, utan skaffar sig den ena läraren efter den andra, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. De slår dövöra till för sanningen och vänder sig till legenderna. Men håll alltid huvudet kallt. Var beredd att slita ont. Gör vad som åligger en förkunnare och fullfölj din tjänst. Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer. Och tiden är inne då jag måste bryta upp. Den gamla översättningens uttryck är ju egentligen mustigare. Samlar sig lärare hoptals allt eftersom det kliar dem i öronen. Därför att det är profetens lott att inte ha ett konsumentanpassat budskap, utan ett gudsanpassat budskap. Konsumenterna som tar emot budskapet, de mår mycket väl av det. De blir helade och upprättade på många sätt. Men det tar lite tid ibland innan man vill bli helad och upprättad på just det sättet. Profeterna har ingen stor marknad. Och profetens status är inte att vara allmänt ansedd och aktad. Den verkliga profeten annonseras inte med affischbokstäver och 8 utropstecken. Den verkliga profeten får finna sig att folk stönar till och säger, så kommer han nu igen. Den gamla köttgubben. Låt oss gå vidare till apostlagärningarnas femte kapitel. Apostlagärningarna 5. Några av apostlarna har ställts inför stora rådet, och det har varit en hel del turbulens omkring de här herrarna. 33 versen. Rådsmedlemmarna blev ursinniga och talade om att döda dem. Men då reste sig en av fariseerna i rådet som hette Gamaliel, en laglärare som var högt aktad av hela folket, och sa till om att männen skulle föras ut ett tag. Sedan fortsatte han: Israeliter, tänk er för innan ni gör något med det här männen. För inte så länge sedan uppträdde Tevdas och gav sig ut för att vara något, och han fick säkert 400 anhängare. Men han dödade så hela skaran som hade följt honom upplöst så försvann. Efter honom, medan skattskrivningen pågick, kom Judas från Galileen och lyckades dra med sig många människor. Men också han miste livet, och hela skaran som hade följt honom skingrades. Därför säger jag nu, lämna de här männen i fred och låt dem gå. Om detta är människors påfund och verk, försvinner det av sig självt. Men är det från Gud, då kan ni inte krossa den. Det kan visa sig att ni kämpar mot Gud själv. Ja, jag tror väl inte Gamaliel hade så där 100% rätt. Det finns ju mycket här i världen som inte är från Gud och som ändå äger bestånd. Jag tror till exempel inte att varken kapitalismen eller marxismen kommer från Gud. Men de har en envis förmåga att överleva i alla fall. Och det är inte det jag är ute efter i den här texten. Utan det jag är ute efter är det faktum att när Messias kom till sitt folk, så vimlade det av Messias gestalter. Det är ett par av dem som Gamaliel pekar på här. Här fanns Tevdas som sa att han var något. Att han skulle vara den som var av evighet. Jag är den jag är. Och sen så var det Judas som dök upp. Och vi vet att det fanns fler innan Jesus trädde fram på scenen. Och det kom åtskilja även efteråt. Den sista i raden är historiskt väl dokumenterade man som heter Simon Bar Kokhba. Han startade ett uppror 132 efter Kristus. Det slogs ner 135. Det var det sista judiska upproret mot den romerska övermakten. Man räknar med att bara i fältslagen, striderna, belägringarna, dödades 570 000 människor under det kriget. Sen har vi svält och hunger och pest och allt det andra till. Det var många Messias gestalter när Messias kom. Och Jesus säger att när han kommer tillbaka ska det också vimla av Messias gestalter. Matteus 24. Tredje versen. När han sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram och sa: säg oss när det ska hända, och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut? Jesus svarade: se upp så ingen bedrar er. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: jag är Messias. Och det ska bedra många. 23 versen. Om ni då får höra: här är Messias, eller där är han, så tro det inte. Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt bedra också det utvalda. Nu har jag sagt det i förväg. Om ni alltså får höra han är ute i öknen, så gå inte dit. Eller han är inne i kammaren, så tro det inte. Du liksom blixten kommer från öster och lyser ända till väster, så blir det vid människosonens återkomst. Konstigt, tycker du inte det? När Messias kom första gången så fanns det massor med messiaskandidater. Och Jesus säger att när han kom tillbaka ska det finnas massor med messiaskandidater. Och det är på samma sätt med profeterna. Det finns tider då det finns äkta profeter. Och på samma gång finns det, precis som på Jeremias tid, många falska profeter. Sen finns det tider då det varken finns det ena eller det andra. Det är väl knäppigt. Vi kunde önska så här att, ja, kära Gud, ge oss äkta profeter och bara äkta profeter. Men det verkar inte som om det var så. Det verkar som om det här följs åt. Har vi det ena så får vi också det andra. Vi ska läsa en text som jag vet att många kristna tycker är väldigt egendomlig. Andra Konungaboken 22. Nu snurrar jag igen. Första Konungaboken ska det vara. Där är det så här att Guds folk Israel är delat i två stater, Israel och Juda. Och här möter vi nu de respektive kungarna. De håller för en gång fred med varann. Det var inte alltid de gjorde det, utan ofta så var de i krig med varann. Men nu är de goda vänner. Och det var så att Josafat, Judas kung, han hade åkt till Samaria. Ty där bodde Israels kung och han hette Ahab. Och det var denne Ahab som hade Isabel till hustru. Det är i den tiden vi befinner oss. De här båda herrarna, de sitter nu och filar på lite krigiska planer. De har för sig att de vill gå i krig med arameerna, alltså motsvarande nuvarande Syrien ungefär. Och nu gällde det bara om det här skulle få framgång eller inte. Det gällde nu att få veta Guds vilja. Och då står det i sjätte versen, då samlade Israels kung profeterna, omkring 400 man. Profeter skulle tydligen alltid vara 400 gubbs på den tiden. Det var ju Baals profeter också. Det var 400. Det var inget att knussla med. Och de var rörande eniga om nyttan och värdet av det här krigsföretaget som nu de här två gossarna satt oss med på. Och de kunde inte hitta ord stora nog för att uppmuntra dem att ge sig ut i kriget. Josafat, som var en gudsman, tycks ha känt sig lite obehaglig till mods inför det här. Ahab däremot, han tyckte allt var okej. Men icke Josafat. Han säger, har du inga fler profeter? Det måste väl finnas någon till. Och Ahab, han medgav motvilligt att jo, det finns en till. Men honom har jag ingen större lust att fråga. Han är inte så positiv. Han har inte gått någon av de där nya kurserna i positivt tänkande. Utan han håller på och kör med sitt gamla griniga budskap om att det här kommer inte att gå. Och den där urpessimisten vill jag inte helst ha här. Men Josafat, han säger, jo, men hämta hit honom i alla fall. Och då hämtar man. Då står det i nionde versen, då kallade Israels kung till sin hovman och sa, skaffa skyndsamt hit Mika, Gimlas son. Och så kommer då Mika. 22 kapitlet. Första Konungaboken 21. Nej, jag säger nu, Första Konungaboken 22. Ni får förlåta mig, jag sovit dåligt i natt. Ja, då drar vi på här, ska vi se. 13 versen. Och budet som hade gått ut för att tillkalla Mika talade till honom och sa, det är så att profeterna med en mun lovar kungen lycka. Låt nu dina ord stämma överens med vad de har talat och utlova också du lycka. Men Mika svarade, så sant Herren lever, jag ska endast tala det som Herren säger till mig. När han sedan kom till kungen frågade kungen honom, Mika, ska vi dra iväg till Ramot i Gilead för att belägra det eller ska vi avstå från det? Han svarade honom, dra dit upp så ska du bli lyckosam. Herren ska ge dig kungens hand. Men kungen sa till honom, hur många gånger ska jag besvärja dig att inte tala till mig annat än sanning i Herrens namn? Han kände tydligen på sig att Mika drev med honom nu. Det var en beställningsprofetia det här. Då sa han, jag såg hela Israel förskingrat på bergen, likt får som inte har någon herd. Och Herren sa, dessa har inte någon herre, må de vända tillbaka hem i frid var och en till sitt. Då sa Israels kung till Josafat, sa jag dig inte att denna aldrig profeterar lycka åt mig utan endast olycka? Men han sa, hör alltså Herrens ord. Jag såg Herren sitta på sin tron och himmelens hela härskara stå där hos honom på hans högra sida och på hans vänstra. Och Herren sa, vem vill locka Ahab att dra upp mot Ramot i Gilead för att han må falla där? Då sa den ene så och den andra så. Slutligen kom anden fram och ställde sig inför Herren och sa, jag vill locka honom till det. Herren frågade honom på vad sätt. Han svarade, jag vill gå ut och bli en lögnens ande i alla hans profeters mun. Då sa han, du må försöka att locka honom till det och du ska också lyckas. Gå ut och gör så. Och se, nu har Herren lagt en lögnens ande i alla dessa dina profeters mun, medan Herren ändå har beslutat att olycka ska drabba dig. Vi läser den här texten och så tänker vi, käre Gud, sysslar du med sånt? Du är ju ljus och inget mörker finns i dig. Vad är det här för en konstig text? Vi måste bedriva lite källkritisk forskning och riva ut det här bladet ur Bibeln. Det är säkrast. I så fall får vi riva ut andra Thessalonikerbrevet 2 också. Titta, ska du se. Så där talar Paulus om tidens slut och så säger han så här. Vi börjar läsa i tredje versen. Andra Thessalonikerbrevet 2 och 3. Nu sa jag rätt i alla fall. Låt inte lura er på något vis. Ty först måste avfallet ske och laglöshetens människa uppenbaras. Undergångens son. Motståndaren, han som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud. Minns ni inte att jag sa detta redan när jag var hos er? Och ni vet vad det är som nu hindrar honom så att han inte kan träda fram förrän hans stund är inne. Till laglösheten är redan verksam som en hemlighet. Det som återstår är att han som ännu hindrar röjs ur vägen. Då ska den laglösa uppenbaras. Han som Herren Jesus ska dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta med glansen vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under. Och med orättfärdighetens alla konster som bedrar dem som går i fördärvet. De har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Och så kommer det. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem. Så att de tror på lögnen och blir dömda. Alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdighet. När Gud låter äkta profetia komma. Så tycks det vara så här att han faktiskt inte ens vill att det ska vara det enda alternativet. Utan han vill att det ska finnas flera profetiska alternativ att välja på. Så att bara de nappar på den äkta profetens budskap som längtar efter renhet framför allt annat. Det som här kallas kärlek till sanningen. De som inte har kärlek till sanningen, de ska också kunna peka på profeter och säga, det där är min gubbe. Det är honom jag håller mig till. Mika fanns på Ahabs tid. Men det fanns 400 andra profeter. Och det är kanske en siffra på de proportioner som det kan bli många gånger. Mellan falsk och äkta profetia. Och man kan förstå att Jeremia kände sig ensam. Det kanske fanns massor av Hananias sort och en Jeremia. Det fanns massor av de där 400 gubbarna och så fanns det en Mika. Och det är kanske så att Gud tillåter detta för att det ska visa sig vilka som har en kärlek till sanningen. Hos vilka har sanningen företräde framför njutningen och bekvämligheten. Ibland när man undervisar om det här med profetens tjänst och profetians gåva, så blir folk nervösa och så säger de: tänk om jag skulle bli en falsk profet. Det är bättre att hålla tyst. Efter den gamla suveränt svenska principen att om man ingenting säger har man ingenting sagt. Och jag tror att många profetkallelser har gått under av denna mycket enkla anledning. Man blev nervös och tänkte: ska proportionerna vara 400 mot 1, så är ju chansen 0,25% för att jag ska bli en äkta profet. Och alltså är det 99,75% att jag ska bli en falsk profet, det bättre jag håller truten. Nej, så är det inte. Så är det inte. Och för att du ska se att det inte är så, så ska vi ta reda på hur man blir en falsk profet. För att om vi tänker oss för ett ögonblick att vi faktiskt har för avsikt att bli falska profeter, så kan vi ju studera i Bibeln hur man gör för att bli en falsk profet. Och sen kan vi vända på steken och säga att då gör vi inte så där. Vi aktar oss för att göra det där, så kan vi hålla oss på den äkta sidan. Och den man i Bibeln som står som urtypen för alla falska profeter är Biliam. Fjärde Mosebok 22. Vi kommer då in i historien vid ett tillfälle då Israel närmar sig löfteslandets gräns. Man har ännu inte gått över Jordan, men ökenvandringen och vandringstiden lider mot sitt slut. Man har nu lägrat sig på Moabs hedar. Och kungen i Moab är inte så överdrivet förtjust över det där. För han tycker att det här är en stor och mäktig skara, och han känner sin egen makt och ställning äventyrad av deras närvaro. Och de är så starka och så många att kungen i Moab vågar inte ta till vapen mot dem. Han är rädd att få stryk. Utan han tänker: vi får köra med något bättre knep. Och så tänker han: det finns en bra profet här som vi skulle kunna hyra in och be att han förbannar folket, så går det säkert under. Det är nog en smartare metod. Femte versen. Och han skickade sändebud till Biliam, Beors son, i Petor vid floden i hans stamfränders land för att kalla honom till sig. Han lät säga: se, här är ett folk som har dragit ut ur Egypten. Se, det övertäcker marken och det har slagit läger mitt emot mig. Så kom nu och förbanna åt mig detta folk, ty det är mig för mäktigt. Kanske ska jag då kunna slå det och förjaga det ur landet. Ty jag vet att den du välsignar, han är välsignad, och den du förbannar, han blir förbannad. Så gick nu det äldste i Moab och det äldste i Midjan iväg och hade med sig spådomslön. Och det kom till Biliam och framförde till honom Balaks ord. Och han sa till dem: stanna här över natten, så vill jag sedan ge er svar efter vad Herren talar till mig. Då stannade Moabs furstar kvar hos Biliam. Och Gud kom till Biliam och sa: vad är det för män som du har hos dig? Biliam svarade Gud: Balak, Zippors son, kungen i Moab, har sänt till mig detta bud. Se, här är det folk som har dragit ut ur Egypten och det övertäcker marken. Så kom nu och förbanna det åt mig. Kanske ska jag då kunna ge mig strid med det och förjaga det. Då sa Gud till Biliam: du ska inte gå med det. Du ska inte förbanna detta folk, ty det är välsignat. På morgonen när Biliam hade stigit upp sa han alltså till Balaks första: gå hem till ert land, till Herren vill inte tillåta mig att följa med er. Då steg Moabs furstar upp och gick hem till Balak och sa: Biliam vägrade att följa med oss. Men Balak sände ännu en gång iväg furstar, fler och förnämligare än de förra. Och de kom till Biliam och sa till honom: så säger Balak, Zippors son, låt dig inte hindras från att komma till mig, ty jag vill bevisa dig mycket stor ära, och allt vad du begär av mig ska jag göra. Kom nu och förbanna detta åt mig, detta folk. Då svarade Biliam och sa till Balaks tjänare: om Balak en gav mig så mycket silver och guld som hans hus rymmer, kunde jag dock inte överträda Herrens, min Guds, befallning, så att jag gjorde något mot den, vare sig litet eller stort. Men stanna nu också ni kvar här över natten, för att jag må erfara vad Herren ytterligare kan vilja tala till mig. Och Gud kom till Biliam om natten och sa till honom: om dessa män har kommit för att kalla dig, så stig upp och följ med dem. Men endast vad jag säger dig ska du göra. På morgonen när Biliam hade stigit upp sadlade han alltså sin åsninna och följde med Moabs första. Men då han nu följde med upptändes Guds vred. Och i det ögonblick han sätter sig på åsnan så blir han en falsk profet. Man kan tycka, här är ju Gud ordentligt inblandad igen. Ja, det är han. Men första gången som Biliam kommer och frågar, då säger Gud hur det ska vara. Och det vet alltså Biliam. Likväl går han en gång till inför Gud i hopp om att Gud ska ändra sig. Varför har han den förhoppningen? Jo, det är ett sånt fint arvode. Spådomsgaget har höjts skattefritt. Svarta pengar. Härligt. Tänk om Gud ville släppa iväg mig i alla fall. Och Gud säger: ja, okej, gå du. Och i det ögonblick han går blir han en falsk profet. Du förstår, vad är det som är falskt med en falsk profet? Vi har för oss att det är så här att en äkta profet, han säger bara grejer som är rätt, och en falsk profet säger bara grejer som är fel. Nej, så är det inte. För bläddrar du och läser sen om Biliam i de kommande kapitlen, så kommer den ena underbara profetian efter den andra som är sanna. Han har en av gamla testamentets finaste messiasprofetior. Det är inte det som är det oäkta hos honom, utan hans avsikt. En äkta profet drivs av en äkta avsikt, och en falsk profet drivs av en falsk avsikt. Och det är ju skönt att det är så. Därför att när Herren tar dig i bruk som profet, så kan du inte bära ett ansvar för att allt du säger verkligen kommer från Herren och att allt i minsta detalj är korrekt och riktigt. Det ansvaret slipper du. Det är församlingens uppgift att pröva vad som kommer från Gud. Det ansvaret är kollektivt och delas av alla. Du ska tala det som brinner i ditt hjärta. Och du ska göra det på ett ödmjukt och kärleksfullt sätt. Men du bär inte ansvaret för att allt är korrekt. Inte det slutliga ansvaret. Men det som avgör om du är en äkta profet eller en falsk profet, det är frågan vad du är ute efter när du profeterar. Är det för att det ska klirra i kassakistan? Är det för att du ska bli allmänt hedrad och berömd? Oh, nu kommer den fine profeten här, halleluja! Är det som driver dig? Då kan du framsäga 100% korrekta profetior i parti och minut, och du är ändå en falsk profet. Och det är därför som profettjänsten innehåller så mycket av ett kors. Det måste ändå få bli så för profeten att det inte kan gå med vinst. För ingen av oss kan stå emot frestelsen till att bli en falsk profet om alltihopa går med vinst. Om vi inte slits åt båda hållen som Jeremia vittnar om, så är det oss nästan omöjligt att vara äkta i profettjänsten. Matteus 7 kapitel. 15 versen. Akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda till får, men i sitt inre är rovlystna vargar. Där har du det. Profeter som ser ut som profeter, låter som profeter, bräker som profeter och luktar som profeter. Precis. Allt ser okej ut på ytan. Men de är inte ute efter Guds folks renhet. De drivs inte av längtan efter att Guds församling ska resas upp ur sin smälek, om det så ska ske till priset av deras egna umbärande. Utan det är människor som tänker, det där med att vara profet är inte så dumt. Då kan man få många beundrare. Kanske till och med sätta upp en egen liten fanklubb eller öppna eget. Profeten måste gå med förlust. Det måste vara en förlust för köttet. Annars kan det aldrig bli en vinst för andra. Men det får också med sig detta. Att du kan veta om du är äkta eller inte äkta i ditt profeterande. Det är inte så att chansen är en fjärdedels procent. Utan det här är ditt eget val. Om du drivs av kärlek till sanningen. Men broder här i skaran sa igår, jag kan bestämma mig idag för att låta sanningen få förkörsrätt. Sanningen kostar något, det gör den alltid. Det är därför det är som brist på den. Men jag kan bestämma mig för, Herre, låt sanningen få förkörsrätt och låt det få bestämma mitt liv. Sedan, om du vill låta mig tjäna dig som mun, så är jag redo. Om du bär mig genom det som ska ske, så låt det ske. Vi behöver profeter i Sverige. Du vill längtar efter väckelse. Och nog finns det människor som profeterar. Ändå säger jag, vi längtar efter profeter. Efter de profeterna för vilka tjänsten kostar någonting, kanske annat. Och det kan ju hända att det är du. Att det är dig vi väntar på. Jag tror att många har fått kallelsen till en profettjänst och lagt den på hyllan. Somliga tror jag har tystnat därför att de kände sig som om de var en sån hopplös minoritet. Alla andra profeter kom med ett helt annat budskap, det bäst jag håller tyst. Och det är nog sant att äkta profetia från Gud framsägs aldrig genom en enda person. Man är aldrig helt ensam. Men man är alltid i minoritet när det ändå profeteras. Det måste vi ha klart för oss. Och det andra som har gjort att profeterandet, det äkta profeterandet, har tystnat, det är kanske detta att det har framsagt så många profetior som det inte blev någonting med. Jag tror att vi alla idag kan behöva en viss frigörelse från missmod och trötthet. Och kanske till och med det som i skriften kallas förakt för profetiskt tal. Vi måste lära oss att förstå profettjänstens innebörd. Och sedan må Gud kalla dem han vill kalla. Till tjänst för hela Kristi kropp. Låt oss be tillsammans. Herre, ditt ord säger att du gör ingenting utan att tala om det för dina tjänare profeterna. Och vi längtar efter att du ska kalla profeter. Vars tjänst bland annat kännetecknas av att vi får se människor verkligen komma till en fördjupad omvändelse i sina liv. Bara du, Herre, vet hur mycket kärlek vi har till sanningen och hur mycket kärlek vi har till allt möjligt annat. Vi ber dig, Herre, att du ska ge oss kärlek till sanningen. Och om du sedan vill kalla oss till att tjäna dig som mun på ett sådant sätt att det faktiskt får bli till befrielse för dem som vi tar emot, så vill vi var och en ställa oss till ditt förfogande. Må du kalla oss. Må du hjälpa och uppehålla oss. Och leda oss, Herre. Herre, här är vi. Sänd oss.